Journalisten och författaren Karin Hjulström gillar att växla mellan ljus och mörker när hon skriver, och nu kommer den nya bokserien som är mycket mörkare än tidigare. Karin orienterar och på så vis hittar hon platser där det är bra att ta livet av folk i böckerna. Vi pratar också om ensamhet och om när livet var riktigt svårt. Karin Hjulström är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schultz.
Hur är läget?
Ja, men det är bra.
Ja,
ja, det känns kul att vara i radiostudio igen.
Ja, men visst, det där går ju aldrig ur.
Nej, den där gröna lampan älskar man.
Och nu är den med oss. Du är ju författare. Det är liksom huvudsysslan i livet nu.
Numera, ja.
Och du har ändå hunnit med det mesta i din karriär. Jag tänkte att vi tar det från ganska tidig början. Nämligen julafton 1974. Då lät det så här i Sveriges Radio.
Allihop var vi glada den här morgonen. Alldeles som man ska vara på julafton. Allihop utom farfar. Och det är klart, han hade ingen banan att segla med. Han hade bara en gammal sjöbåt som hade flyttat iväg till havs. Bara för att han hade gått och skurit av förtöjningen. Nästan hela dagen satt han uppe på sitt rum.
Karin Hjulström, 11 år, i huvudrollen i radions julkalender Frida och farfar. Alltså ditt ansiktsuttryck.
Jag har inte hört det här sen vi spelade in det. Så att jag blev helt häpen verkligen. Vad hes jag var. Vad hes jag var. Men jag var också ganska bra.
Ja, det var du verkligen. Och göteborgskan var inte så tydlig.
Nej.
Höll du tillbaka, tror du?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Vet, jag bodde ju i Örgryte. Där pratar man inte den grövsta göteborgskan.
Och nu bor du ju i Stockholmstrakten. Så ja. Nu är du med i Göteborg än någonsin.
Men jag måste bara få säga att jag var väldigt mallig över det där jobbet. För att jag fick det inte alls för att jag hette Hjulström.
Nej.
Utan det var så att radioproducenterna hade åkt runt i Göteborgs skolor och testat en massa. Mm. Och det var på det viset jag fick komma och prova. Så att det var liksom mer i sluttampen som, jaha, Hjulström, är det möjligen så att du är dotter till Lennart Hjulström?
Ja.
Så det var fint, det var ingen nepotism.
Ingen nepo-baby i dig. Men också, om vi stannar där, jag blir lite nyfiken. Din pappa som sagt, Lennart, otroligt uppskattad, framgångsrik, härlig skådespelare. Och även din bror Niklas, skådespelare, framgångsrik, även han. Var det en revolt att du struntade i skådespeleriet?
Nej, det var det nog inte. Egentligen vill jag också testa. Jag var ju med i flera produktioner som barn och tonåring. Men jag var så jäkla rädd för att inte komma in på scenskolan. Så jag vågade inte.
Okej.
Okay. Och jag liksom rädslan över att någon skulle säga, men det är ju Hjulströms dotter. Fasen, vad dålig hon är.
Nej, vad hemskt.
Ja, och sen så sökte ju min bror och kom in. Ja. Och då kände jag liksom att jaha, nu var den kvoten fylld. Och då hade jag ju liksom ändå insett att jag tyckte det var väldigt kul att skriva, att det var mer min grej.
Du har ju skrivit Cozy Crime, en fantastisk genre. Och otroligt älskad. Alltså, över 1,5 miljon böcker har du sålt. Det är ganska så fantastiskt faktiskt.
Ja, det är faktiskt ganska många böcker ändå.
Påminner du dig om att vara lite stolt ibland?
Nej, jag är lite dålig på det. Faktiskt.
Men svaret får jag ofta när jag frågar någon som är väldigt skicklig på det man gör. Att, är du stolt?
Men någonstans är det klart att man är det. Men jag blir ju mest glad när någon kommer fram på stan och bara säger, jag är mitt i din bok och jag kan inte sluta läsa. Då blir jag stolt, faktiskt.
Nu kommer en ny serie. Morden på Kullaberg. Det här är lite mörkare nu. Den första delen heter Fallhöjd. Den kom ut redan i juni och jag tänker att det var många som plöjde den i olika hängmattor och liknande. Här följer vi nu SVT-journalisten Meja Romare. Och att det gick åt det mörkare hållet, jag börjar med att fråga om det. Vad var det som lockade med det?
Nej, men jag har skrivit 7 böcker om Sebiholms gröna fingrar. Som är cozy crime, precis som du säger. Och det är ju alltid sommar. Det är svalor som svirrar och det är grillkvällar i solnedgång och det är kvällstopp och sådär. Sen hände det brutala mord där också. Men det gjorde att jag till slut kände mig lite som när man har ätit för mycket tårta. Att man liksom bara, jag orkar inte riktigt mer. Jag vill gärna ha lite grovt bröd och rotsaker en stund. Jag vill ha snålblåst, kanske lite snöglopp till och med och en annan årstid. Och någon som faktiskt mår dåligt på riktigt, kände jag. Min pappa brukade säga att det är alltid mer spännande att prata med människor som befinner sig i kris. Och lite grann så kände jag. Jag vill skriva mig in i något som är i kris. Mm.
Hur grovt blir det brödet i den här?
Alltså, jag trodde ju att jag skrivit väldigt mörkt. Men jag har förstått på mina trogna läsare att ja, men det finns ändå en värme någonstans. Det finns ändå humor någonstans. Mm. Det är som att jag inte riktigt kan skriva det där riktigt råmörka, liksom, dystopiska, grå. Det blir inte så, för att jag är inte riktigt sån.
Eller så har du bara varvat upp. Du är på gång kanske?
ja, vem vet.
För visst har du börjat på del 2?
Ja, oh ja,
fortfarande grovt bröd.
Fortfarande grovt bröd, glutenfritt grovt bröd.
Du är SVT-journalisten Meja Romare har huvudrollen. Mm. Hur mycket Karin är det igen?
En del. Det hon har fått låna mig är den här känslan av ensamhet och övergivenhet som hon liksom har plågats av i perioder och som triggas igång av det som är liksom startskottet på hela boken. Hon får ju stora journalistpriset för ett grävjobb, men sen händer då det kan jag säga utan att spoila, att två personer som är med i hennes prisade reportage tar livet av sig inom loppet av 48 timmar. Mm. Och hon vet inte vad hon ska göra av sig. Och så tror hon att hennes chef på SVT nog ska stötta henne. Men då säger hon, nej, jag tycker inte vi borde ha sänt det här. Och då reser hon sig bara och går. Och sen kör hon bara planlöst söderut. Och hamnar i Skåne i ett gudsfjätet torp. Men jag menar, som du hör har jag ju skruvat upp det hela 1000 gånger.
Mm. Du, men vad är det i dig själv som du då plockar fram när det gäller den där känslan av ensamhet och...
Ja, men jag har haft några perioder i livet. Dels när mina föräldrar skilde sig och min pappa liksom försvann iväg som pappor ofta gjorde på den tiden. Och min mamma gick in i en djup depression. Vi bodde i en överklassad del där jag inte kände mig hemma. Jag var helt lost. Jag visste inte vem jag var. Vi skulle flytta. Jag visste inte liksom vart. Det slutade med att jag och min bror flyttade till en lägenhet. Han kom in på scenskolan och flyttade också han. Jag kände mig bara som, hallå, var är alla? Liksom. Och sen hade jag en period i 2002, faktiskt strax innan jag började med Karin 21:30, när jag var inne i väggen. Jag ville inte att någon skulle veta att jag var det, för det tyckte jag var pinsamt. Men då kom den här känslan av att jag är ensam här i världen. Liksom. Och hade jag inte haft barn då så vette tusan hur det hade slutat. Liksom. För jag tyckte det var svinjobbigt att må så dåligt. Men när man då tittar på sina barn på en mobil eller man liksom kramar dem så inser man att ja, men, klart jag ska vara här.
Men det du säger till mig nu låter ju som något väldigt, väldigt mörkt. Att det är klart att jag ska vara här. Alternativet till att inte vara här. Hur arbetade du med det?
Ja, terapi.
Ja, men du har tagit hand om dig på det viset.
Oh, ja. Och också viss medicinering. Mm. Det behövdes. Jag behövde det helt enkelt.
Är det här fortfarande svårt att prata om?
Ja, lite är det ju förstås. För det stämmer ju inte med liksom både min egen självbild och andras bild av mig. Det är inte, jag minns när jag sa till, jag satt med min förläggare och marknadsdirektören på Bonniers och sa att jag vill skriva något riktigt mörkt. Och då sa marknadsdirektören Göran till mig, men du har väl inget mörker i dig? Och då kände jag att jo, jag har det någonstans.
Du ska få se, Göran.
Ja, du ska få se.
Mm. Men att du valde att alltså försöka hålla det till och med hemligt.
Mm.
Och att du säger att du skämdes för att du var utbränd.
Mm.
Hur ser du på det idag när det har gått en hel del år?
Ja, men lite absurt. Samtidigt var det på ett sätt tur. För det var precis då jag fick programledarjobbet som i Karin 2030. Mm. Så jag menar, hade de vetat att jag var utbränd så hade jag ju aldrig fått det. Och det var på något sätt märkligt nog det som gjorde att jag sen blev bättre. För jag fick så otroligt mycket feedback och positiv respons. Och det gjorde att jag växte och liksom växte ihop igen. Mm. Även om jag jobbade mycket så fick jag så mycket positivt som gjorde att jag... Ja, dels kunde jag fokusera på en sak och göra det programmet, inte tusen andra grejer. Men också att jag kände att jag kanske är bra.
Du var sjukt bra i det programmet och du skriver fantastiska böcker. Men Karin 21:30, jag kommer alltid att sakna det lite. Jag var ett stort fan, tack. Det vill jag verkligen understryka. Karin Hjulström, författare, är dagens gäst och journalist och programledare. Mm. Men du, vi stannar i den här boken ett ögonblick nu. Hur har dina läsare tagit emot att du liksom byter plats hela Kullaberg? Vad säger de? Jag vet att releasen var där. Hur togs det emot?
Ja, men jag var lite nervös för om de liksom, om den skulle landa rätt och om de skulle tycka att jag var liksom rätt ute, att de liksom kände igen sig i miljöerna och stämningen och sådär. Därför var det ju fantastiskt att komma till Höganäs bokhandel, och det var slutsålt sedan en vecka tillbaka, och de har sålt massor med böcker och folk säger det ser ut precis så där. Jag känner igen mig precis, och då blir man ju väldigt glad. Grannar som kommer över och säger kan du signera här, eller någon som kommer ner på badplatsen och vill liksom ha, jag är mitt i boken, kan du signera, då blir man ju så jäkla glad, va?
Signerar du mitt i boken då?
Ja, absolut, så att det inte går att läsa.
Men din anknytning då, din koppling till den här trakten, vad är den?
Jo, jag träffade ju en man för 8 år sedan som heter Folke, och han och hans 2 bröder har ett släkthus i en fantastiskt vackert gammalt fiskeläge som heter Arild, som ligger på Kullaberg. Och när vi, ja, redan när jag kom dit så blev jag helt golvad av det där landskapet. De böljande rapsfälten och liksom öppna vidderna och denna enormt liksom dramatiska urbergsrygg som liksom reser sig och går rakt ut mellan liksom Kattegatt och Skäldeviken. Branter och stup, och man vet att liksom här är det dykolyckor och fallolyckor varenda sommar. Liksom. Och sen är jag ju mycket ute och orienterar, det låter så.
Alltså på riktigt, på,
ja,
på riktigt. Klickar vid kontrollen.
Jajamän.
Och så. Gud vad härligt.
Och det gör ju att jag också har liksom lärt känna den här trakten verkligen på riktigt. Mm. Och har ju också då sett väldigt många ställen som man kan använda sig av i en deckare.
Där kan man ta livet av någon.
Ja. Men sen ska jag också säga att det är ju en annan som har frågat om Säbyholm, vad händer med Säbyholm?
Ja, det är bra,
tillbaka?
Vi tar det.
Ja. Och då kan jag säga att redan nästa höst så kommer det en julspecial. För jag kommer inte släppa Säbyholm, utan jag tänker att jag växlar mellan ljus och mörker. Så det blir Säbyholm ibland och så blir det Kullaberg ibland. Så kan jag liksom ha lite mörkare ton och lite ljusare ton.
Drömupplägg för dig och för dina fans. Men du, så då ska det plötsligt snöa då i en plats där solen alltid har skinit.
Ja, men jag har faktiskt skrivit en julspecial från Säbyholm tidigare som heter När snön faller vit.
Då så.
Så att, jo, det kommer att snöa även denna gång, det kan jag lova.
Men du, hittills då, 17 böcker på 17 år. Jag menar inte att jaga upp det eller stressa dig eller sätta press på dig. Men vad är det som gör att du pallar och håller det här tempot? Att du lyckas med det?
Jag är någon sån här, jag har hög arbetsmoral. Jag gillar att ha liksom lite disciplin på mitt skrivande. Jag tror att om jag skulle börja liksom tulla på det, du är inte säker på att det skulle bli något bra. Man behöver ju också vara inne. Det vet väl du, när du har sänt ett tag så går allt mer liksom på rutin, eller liksom man är i det. Mm. Medan efter semestern så kan man vara liksom, herregud, hur var det nu?
Jag började i onsdags, ja. Så du är drabbad av det här. Hur var det nu?
Nej, men så att jag gillar att ha ett hyggligt högt tempo. Mm. Jag tycker faktiskt om det. Men nu kommande år ska jag alltså då skriva 2 böcker. Det kan ju möjligen bli lite i mastigaste laget.
Ja, precis. Var snäll mot dig, är du snäll.
Ja.
Men är du så där då, du går upp och så har du vissa rutiner, du har en hund.
Ja.
Och alltså det liksom pågår så här, det är inrutat.
Jag läser tidningar på förmiddagen, klockan 11 sätter jag mig, och sen skriver jag till klockan 2, då får jag äta 2 knäckemackor. Och sen så skriver jag till klockan 5 och då går jag ut med hunden.
Ja.
En timme i skogen.
Ja, vad härligt. Och sen är du klar för dagen, eller?
Ja.
Ja, det tycker jag låter rimligt.
Man orkar faktiskt inte så mycket mer, för man är så fruktansvärt koncentrerad.
Går du att skriva 2 böcker samtidigt?
Det tror jag inte att jag skulle klara.
Nej.
Möjligen om det var en helt annan genre. Men nej, jag tror inte jag skulle våga. För att det är också i de här mikropauserna, du vet. Man går och tar en kopp kaffe, eller man går ut med hunden, eller man går ner och badar, eller vad som helst. Som de där små grejerna löser sig. Så man, just det, så kan jag göra. Om jag då har 2 böcker på gång. Jag tror inte det skulle funka.
Nej. Nej, jag är imponerad som det är, kan jag säga. Men när du skriver, du skriver ju för din läsare.
Ja.
Du vill ju att dina böcker ska bli lästa, verkligen. Ja. Hur mycket påverkar det dig? Kommer de att gilla det här? Är det här kul att läsa?
Nej,
hur mycket tänker du?
Nej, jag tänker inte så. Men det jag tänker är att, är det här en spännande historia? Finns det något allmängiltigt i det här? kommer med, är det här en karaktär som man gillar att hänga med eller vill vara med eller kan identifiera sig med? Så tänker jag. Medan jag kan tänka att det finns ju andra författare som kanske tänker jag vill skriva en berättelse som är absolut sann mot mig själv och jag struntar i om någon läser den. Mm. Och så, det funkar inte för mig. Det är inte det jag vill liksom. Och jag har väl alltid varit lite förtjust i såna här liksom, hur ska det gå historier, karaktärsdrivna, hur ska det gå historier.
Jag vill hinna prata, åtminstone snudda vid din musik. Du sjunger i kör och du spelar fiol. Mm. Hur viktigt är det här för dig?
Ja, men musikaliteten är otroligt viktig, även i skrivande faktiskt.
Hur märks det där?
Ja, men jag skulle säga att mina böcker funkar väldigt väl i ljudbok. Och jag tror att det beror på att jag tänker musikaliskt när jag skriver. Liksom, det kan inte vara ett för långt parti med för mycket information och för mycket fakta och tunga,
och
långa meningar.
Och bisatser och hänvisning.
Tappar man liksom tråden. Utan det måste, precis som i en låt eller i ett musikstycke, måste det liksom växla mellan det som är lättlyssnat och det som kräver lite mer och sådär. Så att, men sen är det klart, alltså, sjunga är det bästa jag vet.
Vad härligt! Mm. Blir det mer av det?
Ja, men jag fortsätter i min fina kör vokalis, det gör jag absolut. Och jag har ju också en skicklig pianist på hemmaplan och kördirigent som, och vi musicerar ibland också, sjunger igenom en hel visbok eller något när vi inte har något annat för oss.
Gud vad, men var det musiken som förde er samman?
Man kan tro det. Vi träffades ju faktiskt på Tinder, men det var just för att vi skrev om musik. Jag var på någon gospelhelg och han hade haft någon konsert och så skrev vi om det. Jaha, håller du också på musik? Jaha, oj. Så insåg vi att det fanns gemensamma beröringspunkter.
Det är underbart att höra att det inte bara är en ligga-app. Inte bara. Karin, ja. Det här var ljuvligt. Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
Tack för att jag fick.
Och tack för alla böcker.